Ja, vi vill hälsa alla med Guds frid och hälsa alla välkomna till bönhuset ikväll. Vi hälsar också de som följer sändningen via internet välkomna. Och särskilt till våra kallade tjänare, Per Svenfelt och Per-Ole Julfors, välkomna hit. Vi ska i Jesu namn inleda vår möteshelg med att sjunga psalmen 453. 453.
Thank you.
tack och bön. Vi tackar dig, Herre himmelske far, för att vi här denna lördag kväll får samlas för att inleda möteshelgen. Vi tackar dig att vi får samlas tillsammans inför dig och ditt heliga ord för att fira gudstjänst. Vi ber att du själv ska vara med oss här enligt ditt löfte. Vi ber att du är med de tjänare som kallats hit att tala. Låt dem få känna frimodighet och glädje att så ut ditt ord. Var med oss alla som kommit för att lyssna. Öppna ordet för oss alla och gör det levande på våra hjärtan. Låt våra hjärtan få vara den goda jordmånen där ditt ord får utsås, där det får behållas, får verka och får bära frukt till evigt liv. Ja, Herre, vi ber att du välsignar helgens mötestillfällen. Ja, vi tackar dig för din stora kärlek, att du för vår skull utgav din egen son att sona våra synder i vårt ställe. Vi tackar dig att vi redan här i tiden får vara dina barn, men framför allt för att du öppnat för oss vägen till ditt eviga rike. Tillsammans ber vi den bön som du själv har lärt oss att be. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Vi sjunger salmen 485, 485. Och efter salmen så talar Per Svenfeldt.
Thank you. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Nåd vare med er och frid av Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Det är den apostoliska hälsningen som aposteln Paulus sände till de olika församlingarna. Men jag vill också bära fram hälsningar från vår egen församling, alltså Per Olis och min hemförsamling. Det var många som ville att vi skulle ta hälsningar just hit till er. Men det allra viktigaste är att vi alla hade en bön i våra hjärtan att Gud skulle ge oss hälsningar från himmelen. De himmelska hälsningarna. Vi lever ju i en märklig tid på många olika sätt. När olika saker förändras snabbt. Och alltid när vi samlas under Guds ord, under Guds ords hörande, är det viktigt att vi får stadfästelse på vår påbynta tro. En tro som är inte mänsklig, utan en tro som kommer, som aposteln Paulus skriver i Romarbrevet, så kommer då tron av evangeliet. Alltså en frukt av evangeliet. Och i den förtröstan så ska jag läsa en text som var mycket vanlig för de första kristna i Nya testamentets tid. Men kära bröder och systrar, det är viktigt att vi har bön i våra hjärtan. Att Gud genom sin ande ska öppna sitt ord, göra det levande, öppna våra öron och hjärtan. Så att allt ska få bli till Guds ära och oss alla till välsignelse. Vi ska stanna inför profeten Jesajas boks 53 kapitel. Det här är en ganska lång text, så vi kan väl knappast gå igenom den vers för vers. Men orden lyder så här i vår frälsares Jesu namn. Men vem trodde vad som predikades för oss? Och för vem var Herrens arm uppenbar? Han sköt upp så som en ringa delning inför honom, så som ett rotskott ur torr jord. Han hade ingen gestalt eller fägring. När vi såg på honom kunde hans utseende icke behaga oss. Föraktad var han och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med krankhet. Han var så som en för vilken man kylar sitt ansikte, så föraktad att vi höll honom för intet. Men det var våra krankheter han bar. Våra smärtor, dem lade han på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad. Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. Näpsten var lagt på honom att vi måtte få frid, och genom hans sår bliva vi helade. Vi gingo alla vilse så som får. Var och en av oss ville vandra sin egen väg, men Herren lät allas våra missgärningar drabba honom. Han blev plågad fastän han ödmjukade sig och icke öppnade sin mun, likt ett lamm som föres bort till att slaktas, likt ett får som är tyst inför dem som klippade. Ja, han öppnade icke sin mun. Undan våld och dom blev han borttagen, men vem i hans släkte betänker detta? Ja, han rycktes bort från det levandes land, och för mitt folks överträdelses skull kom plåga över honom. Och bland de ogudaktiga fick han sin grav, Bland de rika kom han först när han var död, fastän han ingen orätt hade gjort, och fastän svek icke fanns i hans mun. Det behagade Herren att slå honom med krankhet. Om hans liv så blev ett skuldoffer, då skulle han få se avkomlingar och länge leva, och Herrens vilja skulle genom honom hava framgång. Ja, av den vedermöda hans själ har utstått skall han se frukt och så bli mättad. Genom sin kunskap skall han, den rättfärdige, min tjänare, göra många rättfärdiga i det han bar deras missgärningar. Därför skall jag tillskifta honom hans lott bland de många. Och mitt talrika skaror skall han få utskifta byte. Eftersom han utgav sitt liv i döden, blev räknad bland överträdare, han som många synder, han bar många synder och bad för överträdarna. Amen. Vi lever i en tid när, som jag nämnde redan i början här, att det förändras på många olika sätt. På det mänskliga området så vet vi alla hur snabbt allting förändras. Men också på det andliga området så vet vi att finns så många olika vindar som försöker nå oss också som kristna och Guds barn. Och därför är det också viktigt när vi samlas under Guds ords hörande att vi ska få visshet om att vi står fast på det som Herren Gud har, den väg som Herren Gud har gett åt oss. När vi ser på den här profeten Jesaja så är det ganska märkligt. De här orden som han skrevs för över 700 år före Jesu Kristi födelse. Tänk, 700 år före Jesu födelse skrevs detta. När ni lyssnade till de här orden så är det precis som den som skrev det skulle ha varit vittne till Jesu födelse, hans vandring, hans liv, hans död och uppståndelse. Men den här profeten, Jesaja, levde ju i Jerusalem. Han hade en mycket lång verksamhetstid. Det står att han verkade under 5 konungars tid. En mycket lång tid som han fick verka. Och när vi läser profeten Jesaja, det är ju många kapitel, så kan vi säga att han var liksom en trons profet. Det märker vi i vissa av de här kapitlen. Och i Gamla testamentet, alltså Gamla testamentet, så var de första kristnas bibel. De första kristna i Jerusalem, men också på de ställen dit aposteln Paulus verkade, så fanns inte det skrivna ordet i Nya testamentet. De hade Gamla testamentets skrifter. Men de hade någonting som inte vi har, alltså ögonvittnen till Jesu liv och vad Jesus hade gjort. När den etiopiska hovmannen hade varit i Jerusalem för att tillbe och han var tillbaka, så såg man från himmelen att där fanns ett hjärta som ville ta emot. Och han hade fått profeten Jesajas bok, och när han satt i sin vagn så läste han just detta kapitel. Då kommer Filippos till honom och frågar: förstår du vad du läser? Han var så ödmjuk så han säger: hur skulle jag kunna förstå när ingen undervisar mig? Och kära bröder och systrar, alltid när vi öppnar Guds ord, om det är tillsammans i den kristna gemenskapen eller det hemma, så behöver vi alltid ha en bön i vårt hjärta. Käre Gud, himmelske fader. Och vi får be i Jesu namn att han öppnar sitt ord och ger vad vi för tillfället behöver. Och jag tror fullt och fast, har vi den bönen, så ger också vår himmelske fader oss vad vi var och en behöver. När vi ser på den här första versen så märker vi. Profeten säger, vem tror vår predikan? Alla evangeliebudbärare har fått erfara detta. Människorna stöter ifrån sig läran om den korsfäste Kristus. Paulus säger att det är en dårskap för människorna på den tiden. Och vi har kommit in i en sån tid när Guds ord, det förutskrivna Guds ordet, det predikade ordet, är liksom en dårskap. Någonting som inte tillhör en modern människa. Men kära ungdomar, må ni inte bli så moderna så att Guds ord skulle bli omodernt. Det finns ingenting som står fastare. Jesus själv har ju sagt att himmel och jord ska förgås, men mina ord ska aldrig förgås. Och i det här Guds ordet så ser vi, alltså i det förutskrivna Guds ordet, så ser vi tydligt och klart Guds vilja med oss fallna människor. Både Nya och Gamla testamentet säger att alla har avvikit. Det finns inte en enda som gör vad gott är. Skulle det bero på våra egna förutsättningar, så vet vi ju alla, längre kommer vi inte än till det mänskliga. Men så som Jesus säger i Johannes 3:16, att så älskade Gud världen. Märk väl, så älskade Gud världen, alltså människorna, att han utgav sin enfödde son. På detta att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Detta budskap ska gå ut över hela världen. När Jesus talar i Matteus 24 om den sista tiden och de tecken som ska ske före hans andra ankomst, så säger han klart och tydligt, evangelium om riket ska predikas eller gå ut över hela världen till ett vittnesbörd. Märk väl, till ett vittnesbörd. Det har en gång fått höra. Säkert de som har vandrat för oss, så tänkte ibland att hur är det här möjligt? För oss som sitter här idag så vet vi. Det går ut på flera språk ut över hela vår jord. Var än vi sitter, var än vi är här i världen, så har vi möjlighet att ta del av Guds ord. Och därför är det också så viktigt att det går ut via media som det går, kanske också härifrån ikväll. Och Jesus säger till ett vittnesbörd att de har fått höra, också fast de inte tar emot. Men när profeten här talar om Herrens arm, så Herrens arm är nådens arm som är utsträckt i Jesus Kristus till syndarens frälsning. Nådens arm, Herrens arm, som är Jesus Kristus, som är utsträckt till syndares frälsning. Så var det på apostlarnas tid. i synnerhet när vi läser apostlagärningarna. Och kära vänner, så är det också i vår tid, i den yttersta tiden. Men när folket förkastar nåden i Kristus, alltså när folket förkastar nåden i Kristus, och vi lever nu i den tid när folket förkastar den nåd som finns i Jesus Kristus, så skriver Paulus, det är troligtvis i andra Thessalonikerbrevet, att när de inte tar emot sanningen så att de ska bli frälsta, så ska Gud sända en kraftig villfarelse så att de ska tro lögnen istället för nåden. Den villfarelsen går ut över vår jord i vår tid. Vi märker hur olika villfarelser har varit kraftig under hela kyrkohistoriens tid. Men det har varit på olika ställen på vår jord, på olika platser. I vår tid så märker vi hur vissa villfarelser, och jag skulle vilja säga när det gäller förhållandet mellan man och kvinna, så är det en sån villfarelse som nu går ut som tycks vara fullständigt omöjligt att få stopp på. Det går ut och ingen kan hindra det som strider emot Guds ord. Och det går ut i kärlekens namn. Går ut i kärlekens namn. Så här kan man också förändra Guds ord på många olika sätt. Här i den andra versen så märker vi att profeten ser fram emot Jesu födelse, som skulle ske ungefär 700 år efter det som han skrev här. Vad betyder, kära bröder och systrar, Jesu födelse? När vi talar om vilken stor sak det verkligen var. Vi läser i Johannes evangeliets första kapitel från början. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud. Och Gud var ordet. Och genom detta ord har allt blivit till som är till. Och utan detta ord har ingenting blivit till som är till. När vi i sommar har sett på den vackra natur som finns omkring oss, är det skapat genom Guds ord. När vi i en mörk kväll blickar upp mot stjärnorna och ser hela det stora universum, ja, vi ser bara en liten del, så är det skapat genom Guds ord. Men det står också att ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. Johannes skriver en mycket, mycket kort julevangelium. Ordet, det ord som hade skapat allt, blev kött och tog sin boning ibland oss. Och hur gick det till när detta ordet tog sin boning mitt i människosläktet? När en sån storhet nalkas jorden, med människoförstånd så tänker man, då sker någonting mäktigt och stort. Men vad hände? Israels folk, de hade skriften. De visste, enligt profeternas skrifter, det här kommer att ske. Men han kom så lågt, så han ordets första bädd, det lilla barnets första bädd, var mycket enklare än någon av er som är här första bädd. Det var en plats därifrån åsnorna åt sin mat. Det var hans första bädd. Och han kom så lågt och kom så fattig så att det fanns inte rum där andra människor sov. Och när han kom så här lågt, så kände honom, ingen honom, fastän profeten Jesajas bok fanns mitt ibland dem. Och inte bara profeten Jesaja, utan alla andra profeter. Och vi märker i Hebreerbrevet när vi läser att de forna heliga längtade efter att få se den dagen, men de fick det inte. De fick inte vara med om det. Visst blev de forna heliga också frälsta, men de längtade efter att få se Kristi dag, men det fick de inte. Inte heller denna profet, men de såg långt bort i anden. Till och med falska profeter visste om det. Det fanns när Israels folk kom vandrande och skulle komma in till Egypten. Så fanns det en profet som blev kallad av en konung att förbanna Israel. Han kom till sist, men han välsignade Israel. Och fast han var en falsk profet, så såg han framåt, så säger han så här: jag ser en kärna går upp över Jakob. Inte nu, men i framtiden. Och den här profeten, han gav ett märkligt råd åt konungen där i... Det var väl Edoms konung, att han ska låta Israels folk falla i synder, så skulle, eller locka dem i synd, så skulle de få Herrens vrede emot sig. Och det lyckades för honom också. Och det blev också en stor plåga för Israels folk på den tiden. Men när vi läser här i den tredje versen, så märker vi att han var föraktad av sitt eget folk. Visst fanns det de som tog emot honom. Och Johannes skriver, han kom till sitt eget. Han kom till det folk som var Guds egendomsfolk. Han kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom. Men då säger Johannes, men åt alla dem som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn. Åt alla dem som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn. När han föddes hit i jorden, så var det de stora, de mäktiga, de skriftlärda som inte tog emot honom. Det fanns några. Herdarna på marken i Betlehem. Det var inte så högt aktat på den tiden. Det var ett föraktat folk. De fick änglauppenbarelse. Och de gick till stallet i Betlehem. Sen fanns det också en gammal man, Simeon. En gammal kvinna, Hanna. Och vi kan läsa, ni kan läsa sen vad det ger för en profetia vidare. Men han var föraktad, så det märker vi i synnerhet här i början av denna text. När han kom till Nazarets synagoga, som det talas om i Johannes evangeliets 7:e kapitel, så lyssnade nog folk på honom. De var förvånad över de ord som utgick från hans mun. Men så kom de att tänka, han är ju Josefs och Marias son. Då blev han utkörd och de skulle störta honom nedför branten. Så här har Guds ord tagits emot i många i olika tider och också i vår tid. Jesus var föraktad när han var här på jorden. fastän han var helig. Han var ren. Han var rättfärdig. Och vi märker också här. Han var frestad i allt. Precis som du och jag. Men dock utan synd. Han var frestad i allt som du och jag utan synd. Kära bröder och systrar. Vad har vi att vänta ifrån denna värld? Jesus säger själv. Har de förföljt mig så ska de också förfölja eder. Och när vi möter det lilla motstånd som finns i vår del av världen idag. Så borde vi hellre ta det som en ära. Att få lida lite för Kristi skull. När vi tänker på de första martyrerna. De två eller tre första århundraden. Så var det en glädje för dem att lida för Kristi skull. De visste att efter detta då började det verkliga livet. Men vi är alla satta att bära fram Kristi evangelium. Kära ungdomar, också ni har den uppgiften. Precis som alla vi äldre. På olika sätt. Och kan vi inte tala så bär vårt liv vittnesbörd om att vi hör Kristus till. Den här texten talar om här i det fjärde kapitlet, den fjärde versen, att inför judarna var han en ogärningsman, en bedragare, en hedare som var värd sitt straff. Och många i den så kallade kristna världen så förstår inte detta. På många ställen så kan man nog säga ungefär så att han var en verklig bra lärare. Han var en profet. Och många icke-kristna till och med lyfter upp Jesu bergspredikan, alltså Matteus 5, 6 och 7 kapitlet. Att där kommer det verkligt fina saker fram. Men detta är en del av den frukt som Jesus skulle ge den syndiga människans och henne. Han var en god lärare. Och som också människorna sa på Jesu tid, han är en profet. En profet har uppväxt ibland oss. Men stannade där, kära vänner, stannade där, då har vi ingenting. Det får inte stanna där. Utan där stannade det för de skriftlärda och fariserna på Jesu tid. Men för de som tror och lär känna Herren Jesus Kristus får med glädje och tacksamhet bekänna. Han bar min synd. Han bar min skuld. Kanske det skadar inte, fast jag berättar en liten sak vad jag har själv fått uppleva. Jag var en gång och arbetade på ett ställe där de flesta var muslimer. Bland mina arbetskamrater så var det bara en enda som inte var muslim. Och det var en 24-års pojke eller 24-års man. När han inte for till moskén så frågade jag av honom, är du inte muslim? Så sa han, nej, jag är kristen. Och där i det samhället så hade han ingen möjlighet att sätta bort sin bibel. Han bar den alltid i sin arbetsficka. Och när jag frågar honom, hur är din tro? Så säger han så här enkelt. Jag tror Jesus kom för min skull. Hans blod har renat mina synder. Den bekännelsen behöver också vara min bekännelse. Jesus kom för din skuld. Har hans blod fått rena dina fel, brister och synder. Och när Jesu blod får rena våra synder, då hör vi honom till. Och inte allenas detta, att Jesu blod har rena våra synder, utan då får vi också, som aposteln Paulus skriver, är roten helig, är också grenarna heliga. Och Johannes skriver i sitt 15:e kapitel, jag är vinträdet, ni är grenarna. Alltså Jesu helighet är din och min helighet. Tänk. Därför så sägs det också att skriv till det heliga när det talas om här. Inte det heliga i sig själva, men det äger en helighet som är en gåvohelighet. Alltså Jesu Kristi helighet är din och min helighet. Och det är också hans rättfärdighet, vår rättfärdighet. Det här talar profeten Jesaja om redan för 700 år före Kristi födelse. Här i det 56:e kapitlet så talas det om att Gud i Kristus blev människa. Han var precis som vi. Han kände trötthet, han kände sorg, smärta, plåga och ängslan. Han kunde gråta, men han kunde också glädjas. Och när vi ser närmare på detta, när vi går in en kort bit med Jesus på lidandets väg. Vi ska inte sätta så mycket tid, men när vi går en kort bit på med Jesus på lidandets väg. När han gick in i Getsemane så säger han åt sina tre närmaste lärjungar, vaka en stund med mig och be. Visst var det på natten. Och de här tre lärjungarna, alla tre, de var fiskare. Och på den tiden så fiskade man på natten. Det var mycket van att vaka på natten. Men ingen av dessa tre förmådde vaka. Alla tre somnade. Jesus faller till marken. Och han ber, om det är möjligt. Han var sann människa, precis som du och jag. Då ber han, om det är möjligt, så ta denna kalk ifrån mig med mindre än att jag dricker den. Men ske inte min vilja utan din. Den här kalken var så tung. Då sattes hela världens syndaskuld på hans axlar. Ingen har burit en sån stor syndaskuld. Och han var själv ren, helig och rättfärdig. När han kommer in för översteprästerna så vet vi vad som hände. Också inför Pilatus. Han blev frågad och på många sätt ville de ha svar av honom. Varför? Men det står här, profeten såg, han var så som ett lamm som fördes bort för att slaktas. Han öppnade inte sin mun. När jag var ung och läste om Jesu lidandets historia så tänkte jag ibland, nej men nu är det förunderligt. Varför försvarade han sig inte? Han var ju ren. Kära vänner, han kunde inte försvara sig. Varför? Jo, därför. Han bar vår skuld, vår synd på sina axlar. Och det är ingenting att försvara. Han bar dem. Och när han stod inför Pilatus med den röda manteln på sig och slogs blodig och folket ropade korsfäst, så försvarade han inte sig heller att han är oskyldig. Och därför har vi stor orsak idag att tacka Gud. När vi läser vidare hans lidandes historia som profeten så märkligt såg 700 år före, så dignade han på vägen mot Golgata. Och när soldaterna hanterade honom så märker vi också vad Jesus ber. Fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Han utstod otrolig fysisk plåga. Kanske någon tänker att nu har andra människor också utstått otroliga fysiska plågor. Men jag skulle vilja säga en sak. Jesu fysiska plågor var ingenting emot den plåga att stå inför dödens höghet, inför Gud och vara övergiven av Gud. Han bad: min Gud, varför har du övergivit mig? Han var där som en stor syndare, inte i sig själv, utan han bar våra synder. Och när han utstod denna plåga, så var den största tyngden detta att vara övergiven inför av Gud, inför Gud, och bära en offentlig syndaskuld. Tänk vilken nåd är oss given när vår sista stund kommer. Jesus har burit våra fel, våra synder. Vi får sluta våra ögon i frid. Allt detta har Jesus burit. Och vägen är öppen till härlighetens land. Och många så kallade kristna så förstår inte detta. Och därför är det så viktigt att vi och kära bröder och systrar och kära ungdomar, att detta evangelium om Jesus Kristus, om riket, om Guds rike, skulle få bäras fram i den här världen. Det är många som dignar i vår tid under olika bördor som Jesus redan har burit. Och när detta blir levande så kan vi utbrista: det här är verkligen sant. Det var min synd, min skuld, Jesus bar. Han tog den frivilligt på sig. Och någonting mycket större: jag är fri. Jag är Guds barn. Tänk att få erfara detta genom den helige ande. Jag är fri. Jag får av nåd vara ett Guds barn. Och himlen är mitt verkliga hem. Och allt är av nåd för Jesu Kristi skull. Och när vi ser här i slutet av detta kapitel: det allt är fullkomnat. Och då var ormens huvud krossad. Djävulen kan inte anklaga den som är i Kristus. Tar jag inte miste så är det väl, visst jag, i Romarbrevets 8:e kapitel så skriver aposteln Paulus ungefär så här: ingen fördömelse finns i dem som är i Jesus Kristus. Vad betyder detta? Det finns nog, jag tror att alla här har någon gång fått någon slags dom över sig. Människorna kan döma varandra. Men den som är i Kristus, vad har det för betydelse? Ingenting. Vårt hjärta kan fördöma mig. Vårt hjärta kan fördöma oss. Men det har heller ingen betydelse. Djävulen fördömer oss. Men kära bröder och systrar, det har ingen betydelse. Nå, kan då Gud döma oss? Det kan han inte. Varför? Jo, vi är i Jesus Kristus. Och det är Guds stora nåd. Han har själv ställt Jesus till försonare för oss. När vi är i Jesus Kristus är vi också i Gud. Och kanske någon frågar, var blir då gärningarna? Var blir då de goda gärningarna som det talas om i domedagstexterna? Jesus säger i Johannes evangeliets 15 kapitel när han talar om vinträdet och grenarna, utan mig så kan ni ingenting göra. Alltså alla gärningar är trons gärningar, och tron är en gåva av evangeliet, och Kristus är evangeliets början. Alltså alla gärningar är gjorda av tro. Och då är också Kristi gärningar, våra gärningar på den sista dagen. Är det verkligen så? När Jesus hängde på korset så var också två rövare, en på var sida. En botfärdig och en obotfärdig. Ena rövaren frågar, eller han säger åt den andra, vi lider vad våra gärningar är värda, men denne man har ingenting ont gjort. Och då svänger han blicken till Jesus och ber en mycket enkel bön. Tänk på mig när du kommer i ditt rik. Vad hade denna rövare gjort? Det talas ingenting gott om honom. Men han ber en otroligt enkel bön. Han bad om en tanke. Tänk på mig när du kommer i ditt rik. Och Jesus säger, idag ska du vara med mig i paradiset. När den sista dagen kommer, den stora vita skaran samlas inför den vita tronen. Och de har palmer i sina händer och klädda med vita kläder. Står också denna rövare där med vita kläder. Varför? Därför att han var en så god människa? Nej. Utan därför att Guds nåd är så oändligt stor. Han tog emot de sista timmarna han levde. Det som Jesus hade att erbjuda. Och när Jesus säger att idag ska du vara med mig i paradiset, så fick han uppleva en försmak redan av den härlighet som ska komma. Och då vi av nåd får tro på honom som har gett allt, så är vi förenade med honom precis som vinträdet och grenarna. Och verkar hans verk. Och give Gud oss alla den nåden. Att vi kan verka det verk som han har satt oss till. På de olika platser där vi var och en är satt. Och vandra under den helige andes ledning. Också där Gud har satt oss. Men jag vet så väl att ibland så kommer tvivel. Ibland så kommer det också sådana tankar. Kan man verkligen vara ett Guds barn när man är som jag är? Vi är alla syndare. Det har inte funnits någon människa som har vandrat felfritt. Endast en. Herren Jesus Kristus. Och som jag nämnde i början, att han säger själv, så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. På detta att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Tror du detta? Så har du också rättighet att tro. Att alla dina fel, alla dina brister är förlåtna i Herrens Jesu namn och i hans dyrt utrunna försoningsblod. Detta är nåd över nåd. Och då är vi också fria från allt vad som gäller domen. Då är vi redan dömda med nåd och barmhärtighet. Och må Gud i sin nåd trycka sitt ord närmare mitt och allas våra hjärtan. Och vi ger Gud all tack, pris och ära. I Jesu namn. Amen.
Vi sjunger salmen 172, de fyra första verserna. Efter salmen talar Per-Ole Julfors.